en podcast från Aftonbladet.
The nicest fucking over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the leash for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkomna till Plattan i mattan, det näst sista avsnittet innan säsongen drar igång på riktigt. Men, eller man ska säga att den liksom, att vi racear igång. För nu, när båda de här testveckorna är gjorda, Anna, då får man faktiskt säga att säsongen, den är igång.
Ja, men det känns ju verkligen som det. Testerna är avklarade, punkt, färdigt. Vi väntar på en premiär i IndyCar om en vecka. Alltså då är ju verkligen, när IndyCar kör i St. Pete, då vet man att det är ett vår, två F, det är inte långt borta. Då börjar det verkligen hända grejer. Och nu känns det ju som att det ska bli väldigt skönt att få igång säsongen. Jag känner att jag bara legat och förhandsjobbat här. Det känns ju som sen i september när jag började preppa de första delarna till Bibeln. Men i alla fall sen bilarna gick i mål i Abu Dhabi så har man ju bara suttit och tokjobbat liksom med allting. Men, så att, nu vill man ha igång det.
Men du, det, en sak måste vi ändå reda ut. Det känns som att du inte riktigt har hängt med vad som har hänt de senaste 10 åren. För att ett, det är vår. Det är det väl knappast, va? När säsongerna drar igång, då när de kör där, då är det ett, det är vår. Det är ju inte vår nu för tiden. Nu kör vi för fasen mitt i vintern.
Ja, det tittar jag ut genom mitt fönster också, så ser jag att jag har snödriver som är typ 1,5 meter. Men jag i mitt sinne känner att det är vår. Det måste vara vår. Det, här där jag bor har vi inte haft så här mycket vinter på i alla fall 10 år sedan jag flyttade hit. Jag har inte varit med om så här mycket vinter sedan jag höll på att säga var barn, och det är ju fruktansvärt länge sedan.
Ja, du, det är det. Det måste ju varit den bästa vintern på, ja, inte sedan du var barn tror jag faktiskt inte. Jag minns ett par vintrar för kanske 10 år sedan när det var liksom, när man inte kunde ta sig ut ur huset ens. Men jag vet ju att ni har haft det kallt där hemma. Och då när vi pratar om vår så ska jag säga att igår, i förrgår, i fredags, eller ja, jag har ingen koll på dagarna här, det är väl inget att sticka under stol med. För någon dag sedan, eller några dagar sedan här i Milano, då var jag och Per Bjurman och träffade Henke Lundqvist på en takbar för en liten intervju där jag tog lite bilder och sådär. Sen satte jag mig i solen i t-shirt och i shorts i 18 grader och sol i ett par timmar.
Ja, oh, men gud vad härligt.
Här är det vår i Ferrarins Italia, i Milano.
Ja, men det är väl fantastiskt härligt. Jag hörde fågelkvitter här för någon vecka sedan och då kände jag så här, ja, men livet kanske kommer tillbaka.
Det är vi värda, men jag tror att jag kommer åka på en rejäl chock här nu, för att det har varit strålande solsken och varmt i Milano. Igår var ute och sprang i shorts och i t-shirt. Kom tillbaka, jag hade varit ute och sprungit en halv mil. Sprungit bort och kollat på olympiska elden för att suga in OS, det sista av det innan. Vi nu stänger ner den idag när vi spelar in det här, ett par dagar före den här podden kommer ut. Sen så joggade jag tillbaka i ett soligt Milano. Så kom jag tillbaka till mitt område där jag bor, vid centralen i Milano. Så satt ett gäng 40-åriga killar i solskenet med solglasögon och drack så god, så riktigt, du vet, när man sitter på uteservering i Sverige för första gången och inte fryser och dricker öl, de här grabbarna. Kunde inte låta bli att stanna. Så bjöd de mig på en bira. Så mitt i löpturen så kunde jag liksom inte låta bli. Så satt jag med det här härliga gänget från Stenungsund. Som satt och drack öl i 18 grader. Eller ja, det kanske var, det var dagen efter. Så kanske var 16 grader och solsken då. När jag hamnade med dem. Då kände jag verkligen så här. Ja, fan. Det är inte så jävla dumt det här OS-jobbet.
Nej, men alltså jag kan ju säga att snart kommer jag stänga ner det här mötet. För att jag var ute och skottade snö igår för att vi fick in vatten i garaget. Så att,
Ja, men lite perspektiv måste vi ändå ha på vart vi befinner oss. Det brukar ju ändå vara ganska liksom, det brukar vara ganska statiskt i där jag sitter och där du sitter. Men nu när vi har lite halvexotiskt, då får man väl ändå bjuda på det. Jag har min sista dag på OS. OS-final i ishockey idag. Sen ska vi stänga ner, sen flyger jag hem. Vilket gör att jag nästa vecka, som är då sista avsnittet innan säsongen ska börja på riktigt, då ska vi ha våran sedvanliga mega genomgång. Och jag kan berätta, än så länge har jag inga barn planerade som gör att jag kommer vara borta en halv säsong till. En på ett tag. Vilket gör att när den här säsongen är slut, du och jag, Anna, så ska vi i alla fall kunna köra hela säsongen rakt igenom. För förra säsongen, i och med att jag inte var med, så har jag tänkt lite på nu när jag ska börja förbereda mig för våra liksom season predictions. De här förutsägelserna som vi brukar ha. Vi gick liksom aldrig igenom hur det faktiskt gick med dem när vi satt förra året och gjorde dem. Så brukar vi ju gå igenom dem på slutet av säsongen. Men i år så får du vässa din penna och tunga, för att i år kommer vi gå igenom dem när säsongen sen är slut. Säsongen 2026, den magiska säsongen som nu här väntar, eftersom att nu när testerna är gjorda och allting tyder på att Ferrari kommer vara överlägsna världsmästare, säger alla nu på sociala medier, för att de var snabbast på försäsongstesterna. Men du och jag vet mer, Anna, eller hur? Bara för att Ferrari var snabbast i Bahrain så betyder det inte det att de kommer wrap it up redan nu, va?
Nej, jag tycker man ska ta med sig fjolårssäsongen faktiskt i ett starkt minne, samt säsongen 2023 när McLaren var, ja, men de var ju tok sist i början. Den säsongen var ju så otroligt, ja, men tydlig, för McLaren var alltså, de var inte sist, de var tok sist. Och de var dessutom...
Var de Aston Martin sist?
Ja, men de var Aston Martin sist. Och de var... Ja, men de var borta från... Alltså, de började med att nolla två race. På de första 8 racen så nollade de 5. I säsongens 10:e race tog de fler poäng än vad de hade gjort tidigare under säsongen. Alltså den är så tydlig, den, hur de sen då ändå lyckades vända den säsongen, sluta 4 i mästerskapet, lägga grunden för 24 när de blev konstruktörsmästare, och även för 25 när de nu vann både och med Norris och konstruktörsmästerskapet, men blev utmanade under hösten, för då kom liksom Red Bull tillbaka efter sin tuffa inledning, tokerier i teamet, vilket gjorde att man inte fick ordning på någonting. Horner fick sparken, ny ledning, nya människor, och så var Verstappen med och utmanade då. Så att vi ska liksom inte säga att ja, så här blir det och vi kan vara säkra på att det som händer i början av säsongen fortsätter. Ofta är det ju så att den förare som vinner det sista racet året innan är bra i början av nästa säsong, men i år så kan vi kasta allting som vi har med oss egentligen, för att det händer så mycket nya saker. Men vi ska räkna med att de 4 stora finns med i täten, tycker jag.
Du, det ska vi verkligen. Och anledningen till att vi säger det här då är att efter 2 veckors tester så är det så att den snabbaste föraren på alla de här testerna, 6 dagars tester, var Charles Leclerc som satte den snabbaste tiden, vilket han gjorde den sista dagen av den andra testveckan när han körde på 1:31,99 för att vara ännu mer exakt. Och då gjorde det att han var med 0,8 sekunder snabbare än Kimi Antonelli, som var näst snabbast om man kollar på varven. Och de körde inte flest kilometer och flest antal varv, varken förarna eller laget tillsammans. Men de var liksom uppe där och gjorde väldigt, väldigt många varv.
Mm, absolut. Men det jag tänker på när du säger det här, 1:31,992, som det var den exakta tiden som Charles Leclerc gjorde på det mjukaste däcket, C4. Mercedes brydde sig inte ens om att köra med det däcket, vilket gör att jag kan känna att ja, men då har de så mycket självförtroende ändå. Men det som också är intressant, det är att senast som vi hade ett nytt regelverk 2022, det omfattade inte motorerna men chassit, då körde Max Verstappen den snabbaste tiden under vintertesterna på 1:31.720. Nu var Leclerc alltså inte ens 0,3 långsammare än vad Verstappen var på den ja, motsvarande dag 2022 när vi senast hade ett nytt regelverk. Och det gör att när vi då pratar om att ja, men det är så långsamt det här nya regelverket, ja det är det ju i förhållande till hur bilarna såg ut kanske för ett år sedan och de tiderna vi hade då. Men det är ju inte jämförbart med hur det såg ut, eller det är ju jämförbart med hur det såg ut senast vi hade ett nytt regelverk. Så det där får vi också ta med oss i. Det kommer att hända så mycket under den här säsongen. För vi är inte så långt bort som vi kanske befarar. Utan det är mer en villfarelse nästan.
Ja, alltså, och det jag tänker när jag hör när du säger det där, att Max Verstappen som satt snabbast tid när det senast var regelverksändring. Jag känner bara, oj, det här kommer bli en snabb era av tider. För som du säger, det gick ju snabbare sen. Piastri tog pole position i Bahrain förra året på 1,29,8.
Och då, det är ju nästan då lite två lite sekunder. Liksom.
Exakt, 2,15 sekunder. Om vi jämför med Leclercs tid som han satte nu då. Men det som är det, liksom det man ska jämföra med, det är ju vilken tid Verstappen satte när det var regeländring förra gången. Men jag ska ta in en till sak i det här nu när vi pratar tider. Det får väl säga en del om den här nya eran, hur snabbt och så där, hur det kommer gå. Men mycket snack har ju varit kring Ferrari nu på grund av att de ser bra ut, de ser fina ut, de sätter bra tider, de är reliable där ute. Men om man nu går tillbaks bara och kollar på försäsongstester 10 år tillbaks i tiden, så har Ferrari satt 1, 2, 3, 4, 5, 6 av de 10 senaste åren så har Ferrari haft snabbaste tid. Och hur många världsmästerskap har Ferrari vunnit sedan 2016 och konstruktörsmästerskap?
0,00.
Exakt. Så 16, 17, 18, 19 så var Ferrari hade snabbaste tid på försäsongen. Med Räikkönen, Vettel. Och sen så efter det så var Mercedes snabbast 2020 och då vann ju de som bekant både världsmästerskapet och konstruktören. Det var Bottas snabbast. Sen 21 och 22 och 23 var Red Bull snabbast. Och hur gick det då? 21, 22 och 23? Jo, då blev Verstappen världsmästare. 21 blev Mercedes konstruktörsmästare. Och sen 24 var Ferrari snabbast igen med Sainz bakom ratten. Året efter då var Sainz snabbast igen, men för Williams. Och sen nu i år då så var Charles Leclerc snabbast. Så de 10 senaste åren har Ferrari varit snabbast 6 gånger och de har tagit 0 titlar. Så vi är ju liksom på bekant mark skulle man kunna säga på något sätt. Men det som är intressant är ju att det är ett nytt regelverk och det finns ju en del annat som folk har pekat på när det kommer till Ferrari. Bland annat då det som från mitt håll har verkat vara en av de stora snackisarna. Ferraris roterande bakvinge.
Jag vet vad jag tänker på när jag såg den? Min första tanke. Det är alltså så här grillspett med massa kycklingar på som bara snurrar.
Ja.
En sån... Ja, men en sån riktig sån där grillspett som bara går runt liksom, längst bak. Men den är ju intressant, den, om vi ska vara lite mindre tramsiga. Den är ju intressant, den här roterande vingen. Den förändrar ju både aerodynamiken och luftflödet bakom bilen på ett väldigt avancerat sätt. Och man har placerat då den här rotationspunkten centralt. Och inte liksom som när man hade DRS:en på bakkanten liksom av det här elementet. Och det som är den stora skillnaden, det är ju att det är liksom inte som med DRS då, en vinge som fälls upp och fälls ner, utan nu roterar den här liksom 180 grader. Det, hur mycket skillnad det faktiskt gör är ju svårt att säga i nuläget. Det som var intressant var ju att, tycker jag, att James Vowles sa att ja, men ge oss ett par timmar så har vi kopierat det där så får vi se vad det ger. Mm. Den tyckte jag var lite intressant. Jag känner ju att med Ferrari och den historien som de har så känner jag så här, ja, starterna ser också extremt snabba ut. Snabba starter, spännande bakvinge. Men håller det under en hel race-distans? Det är väl den farhågan som jag har lite grann.
Ja, alltså när jag kollar på det där så... Jag är ju sannoliken med ordets alla bemärkelser inte någon slags ingenjör av något slag. Men jag tycker att det ser ut som när man ser då var slutpositionen blir på vingen efter att den har roterat ett varv. Så ser det ju verkligen ut som att den ska kunna, att den ska kunna trycka till att det blir mer downforce. För att den går ju upp där bak. Och vingen ska ju fällas in för att det ska bli mindre downforce när de ska dra framåt. Så jag tycker det är liksom så här, innovationen är ju helt otroligt kul. Och att och också så här, att det har, att ingen annan har tänkt en sån ganska basic tanke. För du vet vad jag menar, att den är liksom lite vinklad, vingen. Och när man fäller den upp och ner då blir det ju som att det borde komma mer tryck tillbaka. Men som sagt, jag är ingen ingenjör. Det kan ju verkligen vara så att det är tvärtom. Men jag tror att, du får väl säkert rätta mig om jag har fel nu, eller så kanske du inte behöver rätta mig ändå. Jag tror att de körde det där på dag två. Och så körde de in, att Hamilton gjorde det där, och så körde de in i garaget och sen så kom de ut igen och hade inte det hela tiden sen. Att de gick tillbaka till det gamla vanliga, tror jag faktiskt att de gjorde. Men det var ju flera som reagerade på det där. Jag vet inte om det var Oli Bergman som var bakom, som sa efteråt att ja, men jag åkte bakom Hamilton när jag såg den där vingen och tänkte, vad i helvete? Någonting är fel här. Vad är det som händer? Men att de alla var liksom imponerade av innovationen. Vilket gör att man ska vidga sin hjärna lite.
Ja, men det är ju det som är Formel 1. Det är ju mycket innovation. Det handlar ju extremt mycket om det. Jag har haft diskussionen här med lite olika människor kring Formel 1. Alltså människor som du träffar på olika sätt, digitalt eller i livet, som vill prata Formel 1. Det händer ju ganska ofta. Och många tycker då att, men varför ska man hålla på med de här regeländringarna? Vad ska det in så mycket batteri och sådana saker? Alltså, vi vill bara se rå racing, vad håller de på med? Men samtidigt så får man ju inte glömma att Formel 1 behöver ju gå i en väg som faktiskt biltillverkarna, fabrikstillverkarna, som de har glädje av och kan sälja mer bilar. Och där är ju innovationen extremt viktig. Vi kör omkring med våra hybridbilar idag. Ja, men var kommer det ifrån då? Hur såg det ut innan 2014? Det var inte alls lika mycket hybrider som var ute och åkte som det är idag. Och den där biten som du säger, just innovation, den är extremt viktig för Formel 1. För hade man inte funnit ett intresse i den här nya tidens bilar, energihanteringen, det fossilfria bränslet, så hade ju inte tillverkare som Audi, GM, Honda, även i viss mån Toyota som har kommit till som samarbetspartner till Haas, de hade inte gjort sig mödan av att kliva in i ett sånt här mästerskap. Men exempelvis Audi gjorde väl en minskade med sin vinst med någonstans mellan 70-80% i fjol. Varför ska de in i Formel 1? Ja, det är ju för att de vill sälja fler bilar på andra marknader. Och då måste man också tillgodose de här tillverkarnas önskemål och behov, för annars har de ingen anledning att vara med i F1. Och då når man istället, blir det ju lite liknande som det var då, jag tänker på 2008-2009 när team som Honda och BMW och Toyota lämnade Formel 1, eller VM i rallycross, eller VRC, alltså rally-VM, som i nuläget har egentligen bara Toyota och Hyundai som sina fabriksteam.
Mm. Ska vi ta det sista på Ferrari då innan vi går vidare till nästa team? Nu blev det Ferrari bara hux flux. Vi hade väl tänkt att vi skulle gå i ordning av varv, men nu råkade det bli Ferrari först. Du, det här med starterna då? Det har ju, vi nämnde det förra veckan att man ska liksom spinna upp turbon. Nu har de gjort lite teststarter också. Eller har de gjort en teststart hela liksom gridden när de har ställt alla på golvet. Och det bidrar väl också till hypen, för att det verkar som att Hamilton gjorde en sån riktig hammer time start när han körde om allt och alla. Och även Ocon gjorde väl en liknande start med en Ferrari-motor i bilen.
Ja, medans George Russell bara sucka med sin Mercedes och menade på att det här kommer ju aldrig att gå. Han menade på att han har aldrig gjort en sämre start under hela sin tid i Formel 1. Samtidigt som Hamilton gick från P11 till P1. Så att det där kan ju absolut skaka till det, kan vi ju säga.
Ja, och då sägs det ju då att Ferrari har haft det här i åtanke, medan många andra team blev lite tagna på sängen av hela det här spinna upp turbon-problemet. Och det har pratats om att nu kommer mycket behöva hända kring alla team, och alla måste liksom forma om det lite, om det nu är så här att Ferrari har en sån fördel här. Vilket det kommer ju, vi kommer ju absolut självklart inte se någon bil ta 11 platser från start till första kurva. Och om det är så, då blir det kul säsong då, om det ska vara så.
Ja, och sen så är det ju så här att just det här med att olika team har så att säga satsat på olika saker, det bidrar ju också till möjligheterna i ett nytt regelverk. Vi får ju se vart det här landar. Jag tror inte vi kan ge en vettig tendens ens efter det första racet, antagligen inte efter det femte heller, utan det vi får se sen efter tionde. Det kommer att vara en sån utveckling, det kommer att vara en enorm utveckling där folk och team tittar på vad andra har gjort, tar inspiration, utvecklar och går vidare. Det kommer att bli ett utvecklingsrace under hela året, både för teamen men också för förarna som ska lära sig allt det här nya. Och det är väl kanske lite av det också som är det fina med ett nytt regelverk, att det skakar om lite.
Ja, och någon som faktiskt var omskakad från shakedown-test och så snabbspola till att det sista testet på den andra veckan är gjort, det var ju Lewis Hamilton, som först verkade väldigt, väldigt, väldigt skeptisk till det här nya och den nya bilen och att det var tråkigt att köra, till hans då peppmeddelade som han basonerade ut efter att det sista varvet var kört. När han summerade på liksom Lewis Hamiltons sätt. Det är klyschor och klyschor och klyschor. Det var allt för testerna. Inspirerande att se teamet. Det här är det bästa med jobbet. Det är mest fascinerande att allt byggs från grunden. Designas en sån hyllning av teamet. Och några få av oss ska vara ytterst tacksamma för att vi får sitta i maskinen. Den här känslan blir aldrig gammal. Jag är verkligen tacksam. Jag älskar det här jobbet. Jag älskar allt. Jag ser fram emot den här säsongen som kommer. Jag är otroligt lyckligt lottad. Nu är jag omstartad och på nytt född. I'm not going anywhere, säger Hamilton. För ett ögonblick så glömde jag bort vem jag var. Men tack vare er och ert stöd så kommer ni inte få se det här tankesättet igen. I know what to do. This is gonna be a hell of a season, tror jag han skrev. Det kommer bli en jäkla säsong. Jag har gett allt för att vara det jag är idag. Let's go team. Det var en riktig Lewis Hamilton-harang i textform.
Ja, men det lustiga är ju att han faktiskt pratar på det sättet. Han är så mediatränad att han till och med så fort han får en mikrofon i ansiktet så... Det är inte som Kimi Räikkönen som bara blev tyst liksom. Och sa ja och nej och så vände blicken åt något annat håll, utan... Han pratar verkligen på det där sättet. Det är helt sjukt hur mediatränad man kan bli på 18 år. Eller vad det nu är.
Ja, men så bara se förvandlingen på hur hans första och sista uttalande från shakedown till att testerna är gjorda. Kanske säger någonting, men han är i alla fall extremt taggad, Lewis Hamilton. Och nu när vi har gjort Ferrari, nu kan vi väl ta resten av teamen i ordningen sett till antal varv som de genomförde på de här testerna. Och då är det teamet som körde flest varv, McLaren som ingen har pratat särskilt mycket om i särskilt stora ordalag. Men de körde ett par varv, va?
Ja, men det gjorde de definitivt. Alltså 817, det enda teamet som var över 800 varv sett på de här båda testveckorna då. Det som är lite intressant med McLaren är att jag tror att de har en väldans nytta av den här motorn som de har fått av Mercedes. Och jämför man lite grann så funderar jag på hur mycket har de tryckt ut av den här motorn. Alltså det känns ju som att Mercedes håller tillbaka. Gör McLaren också det? Eller har de släppt på lite mer? Är det därför liksom som att de ändå ser trygga ut i det de gör? Enligt Andrea Stella så har man verkligen kunnat pricka av listan för testerna, vad man skulle göra. Man börjar förstå och har förstått en stor del av vilken potential som finns i bilen och kunnat nyttja den. Men han ser ju då både Mercedes och Ferrari för dem. Jag hade varit förvånad om han sa att de hade varit bäst. Det har han inte gjort. Så istället menar han att det är Mercedes och Ferrari teamen man ska slå, medan Red Bull och McLaren är på ungefär samma nivå. Alltså de hade lite problem med chassit under slutet av testet, vilket gjorde att de inte kunde genomföra en hel race-simulering. Det ska man väl ta med sig, men med tanke på det vi pratade om här förut med 2023 och så vidare, vi vet precis vilken kompetens som finns i det där teamet, vilket jobb som Rob Marshall har gjort sedan han kom till McLaren från Red Bull. Den förändring av kultur som har skett hos McLaren under de åren som Zac Brown har varit där och hans samarbete med Andrea Stella. Om man tittar på hur det såg ut för 10 år sedan när folk knappt ville jobba och Alonso satt i solstolar och hånade Honda och det bara var skit med det mesta, så har man ju i McLaren tagit ett omtag och hittat ett stort engagemang. Så att oavsett om McLaren ligger etta eller fyra i början av en säsong, så tror jag att det är ett team som vi ska räkna med. Därför att de människorna som finns där har skapat en vinnande kultur.
Jag vill ta tillbaka till det du sa där i början, att så här, hur mycket sandbaggar McLaren, eller att man pratar om att Mercedes kanske inte visar allt vad de har med sin motor. Jag läste intressant från BBC att när de här testerna gjordes vecka 2 så körde inte McLaren med de senaste spexen på sin power unit från Mercedes, alltså motorn. Utan den ska de sätta in när det närmar sig Australien, att den kommer vara på plats när det första racet körs. Och det är ju också lite intressant att den här superhypade motorn från Mercedes, att de inte har de senaste specifikationerna när de gjorde de här testerna och ändå genomförde allt det här. För det är ju såklart att om de har uppdaterat den så kommer det ju vara bättre. Och det är också intressant när man ser på det.
Ja, men definitivt. Det är som vanligt, alltså vi vet så himla lite om allting. Alltså vi vet det vi ser och framförallt det som vi inte ser, som vi hade förväntat oss att se. Och det är av det som vi måste skapa oss en bild. Men var man egentligen står, ja, det är först i Australien när de drar av brallorna liksom.
Ja, exakt. Och de var ju, om man då kollar på de här andra testerna, dag 1, 2, 3, så är ju Leclerc snabbast, Antonelli 2 i Mercedes och sen är det Piastro och Lando Norris som är cirka en sekund långsammare än Leclerc. Och nu kan inte jag på rak arm säga exakt vilket däck de hade, om det var det mjukaste eller inte. Men de ligger ju tajt och jämnt i alla fall, tiderna sinsemellan Lando och Piastri.
Absolut, det var bara Leclerc som körde med C4.
Mm. Så kanske en sekund kanske inte är, men någonting är det i alla fall. Och som du säger, det är ju de teamen där uppe, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari. Det är ju liksom topp 7 är de teamen. Och det blir väl kul om det är flera som kan hålla på och utmana däremellan. Som sagt, som jag sa förut, Piastri var den som gjorde pole förra året i Bahrain på 1.29,8. Och nu kör det samma Piastri på 1.32,8. Så där skiljer det en del från hans tid i Bahrain. Men det kommer ju hinna hända en del innan vi ska kvala där nere. Vill du säga något mer om McLaren innan vi går vidare till nästa team som körde näst flest varv på andra veckan?
Nej, jag tycker vi har sagt det mesta om McLaren. Alltså, vi kan räkna med att det är toppteam och jag förväntar mig att de vet vad de ska göra för att utveckla den där bilen.
Mm. Och vi har pratat Mercedes motor men nu, och vi har pratat Ferrari motor och nu kommer vi till ett lite oväntat team som både ser bra ut och som körde många varv, nämligen Haas med en Ferrari motor i sin bil. Och det var ju som vi sa där, Hamilton med den där starten och även Ocon med den där starten. De ser inte så dumma ut, va, hasarna, även fast tidsmässigt så körde de inte jättesnabbt. De hade Ocon på en 14:e plats, 1:34, och Oli Bergman på en 9:e plats, 1:33,48. Topp 10 där och 14:e plats på Ocon.
Men det känns väl lite grann som att Haas med sina 794 varv, vilket ju är väldigt många varv, är bäst av resten, alltså toppen av mittfältet. De smyger med. Ayoko Matsu var väldigt nöjd med testet, vad stallet har uppnått, och tycker att grundparametrarna i teamet stämmer. Sett till testerna så har ju Oliver Bearman varit stark igen. Det jag kan känna när det gäller Haas är ju att Esteban Ocon här kör för sin framtid. Så han har inte råd att få stryk av Oliver Bearman en gång till. Grejen är att han är en förare som har tagit flera pallplatser och han fick stryk av Oliver Bearman sett till säsongen i fjol. Och där hade Haas större förväntningar på honom. Så han behöver ju steppa upp det här året för att ha en framtid i teamet efter 2026. Annars kan det vara möjligt att Haas ser sig om efter någonting annat. Där man då dels kan ha möjligheter att få förare från Ferraris akademi. Och det vet vi ju alla vem som står näst på tur där. Och honom vill vi ju gärna se.
Ja, tack.
I Formel 1. Så att det där känner jag kan vara det viktigaste för Haas i år. Jag tror att vi kan få se dem i början av säsongen i alla fall. Ganska högt upp. Allt mycket beror på Ferraris motor. Men sen kommer det att handla om Ocon.
Och då ska jag gå tillbaka till det jag sa för 2 veckor sedan. När jag sa att alla borde heja på Arvid Lindblad för att han är så nära svensk vi kan komma. Men då är nästa uppmaning här. Alla vi borde anti-heja på Ocon. För att, just som du säger, vem är det egentligen från Ferrari-ledet som står på tur? Jo, det måste vara Dino Beganovic. Så om vi alla bara skulle ta ett krafttag och liksom inte... Alla vi ska hoppas på att det ska gå så dåligt som möjligt för Ocon så att de måste kicka honom. För det kommer i sin tur leda till att vi får en hel svensk. Ja, det kommer inte raka rör och raka spår. Det är klart att det inte är så enkelt. Men det är det vi borde hoppas på för alla, vare sig man håller på Red Bull eller McLaren eller Mercedes som är från Sverige, måste ju älska att få in en svensk förare i Formel 1. Så gemensamt så borde vi heja på att det ska gå dåligt för Ocon.
Det kan räcka att heja på att det går bra för Oliver Bearman.
Ja, det kan det faktiskt. För det satt jag och tänkte på att Ocon behöver ju... Alltså, ett, han måste ju slå Bearman. Och han måste ju också göra något slags väsen av sig. Han måste ju göra någonting. Jag tänker att det kanske inte ens räcker att bara vara bättre än Oli Bearman. Någonting mer kanske behövs eftersom att han är ju relativt anonym av sig, Esteban Ocon.
Mm. Och han kan inte köra en gammal Shakespeare och göra mycket väsen för ingenting, utan han måste verkligen göra väsen för någonting.
Ja, nej, men då kommer vi överens om det då. Vi hoppas på att det går dåligt för Ocon av rätt anledning så att säga. 3 på antal gjorda varv, 4 färre än Haas är Williams.
Ja, det är de. Men jag undrar fortfarande hur mycket de tappade på att missa det här första shakedownet i Barcelona. Carlos Sainz har varit väldigt negativ. Det var han i och för sig i fjol också, om man nu minns rätt. Alltså då var han ju superneggig eftersom han var helt övertygad om att han som Williams-förare inte skulle kunna ta någon pallplatser, men han lämnade Ferrari.
Men det fick vi se skillnaden på. Det gjorde han ändå, va?
Det gjorde han ju, men nu pratar han ju om att de hade hoppats på att stänga luckan till toppteamen, men istället så har gapet ökat, och han menar på att det blir en väldigt tuff inledning av säsongen. Och det som han kommer att fokusera på är hur snabbt som teamet kan stänga den här luckan och avancera. Samtidigt är det ju så att i fjol var Williams femma. Att ta den vägen från botten till toppen av mittfältet, det är ju svårt, men inte övergävligt svårt. Men att däremot ta steget från plats fem till plats fyra, då ska vi ju börja upp och bråka med de här fyra stora. För i min värld är det fortfarande så att trots att vi har nya regler för både motor och chassi, så är det de fyra stora som regerar. Och anledningen till det skulle jag tro att ligger i bland annat två stora bitar. Ett så är det medarbetarna, alltså kompetensen som finns inom de här teamen. De bästa ingenjörerna vill också jobba för de bästa teamen. Oavsett hur mycket du försöker med att du kan tjäna mer pengar i mindre team, för att du då undgår de här reglerna inom budgettaket. Man får ju ta bort 3 stycken löner där. Men man vill ändå vara med och vinna. Så är man ju som person. Vill man någonting riktigt mycket, så vill man vinna. Och då ser man till att man är där man kan göra det. För det motiverar mer än några extra sedlar i plånboken. Och nummer två är ju att de här teamen, de stora, Ferrari, Mercedes, McLaren och Red Bull, de har ju en organisation som är otroligt stark. Logistiskt, strukturellt, noja Ferrari. Men de har ändå liksom en organisation som man har byggt upp under lång tid, även innan det här budgettaket kom. Och den typen av verktyg använder man ju än idag. Så jag förstår Carlos Sainz oro, därför att steget från plats 5 till plats 4 är större, skulle jag vilja säga, än det från plats 9-10 till plats 5.
Jag sitter och kollar på här Carlos Sainz. Han skulle ju kunna, om han hade bara sett till att sätta snabbaste varv den här gången, då hade han blivit första på 10 år att sätta snabbaste varv på försäsongstesterna 3 år i rad. Eftersom att han gjorde det i Ferrari och sen förra året i Williams, han har gjort det igen. Fick vi inte se av Williams. Ja, jag tycker också det känns svårt för dem att upprepa det de lyckades göra förra året. Och om vi pratar liksom så här makt och hierarki mellan förarna i teamet, som vi sa om Haas, att Ocon behöver göra något, så känns det så här, fan, så mycket som man har hoppats på Alex Albon genom åren, han känns lite ifrånkörd här ganska snabbt av Sainzen. Och nu är det ju tester, som vi brukar säga, men Sainz var snabbare även den här gången än Alex Albon. Och jag tycker att man måste få något av Albon också, för att än så länge i Williams så är det bara Sainz som egentligen har levererat ordentliga grejer.
Jag måste säga det, och sen får vi också, vi måste komma ihåg här att Carlos Sainz är ju en förare som är extremt duktig på att köra olika typer av bilar. Alltså han har ju bytt team väldigt ofta, han har bytt olika, mellan olika toppteam, och han har ju alltid kommit in i det. Det var ju samma sak i fjol. Han är lite svårt i början i Williams, sen kom han in i det, då tog han över greppet i det teamet. Han har ju erfarenheter från team som liksom Ferrari, McLaren, Renault, Red Bulls bilar, om man då ser till att han körde i Toro Rosso. Så han är duktig på att anpassa sig och sin körstil och kan ta med sig kompetens från olika team in till hur han ska köra en bil. Albon har ju en mycket smalare resa. Han har ju kört för Red Bull-stallen.
Det vill säga köra en Max Verstappen-bil som han inte själv hade velat ha.
Ja, och sen ut därifrån till DTM och sen tillbaka till Williams, och sen har han kört hos Williams sen dess. Så där tror jag att den kompetensen som Sainz besitter tack vare att han har bytt bil så många gånger. Alltså jag tänker lite som Felix Rosenqvist där. Alltså. Bytt mycket, då blir man duktig på att hantera nya typer av bilar.
Mm. Och det talar väl ännu mer för Sainz då, med den typen av argument, att Han har kört olika typer av bilar och nu satt han i Williams förra året. Fick en säsong där och lärde sig bilen. Och nu är det ju en helt ny bil igen då. Och om han redan verkar vara snabbare än Albon, då känns det som att utvecklingskurvan på honom att lära sig den här bilen kommer vara som tidigare i karriären. Och vi kanske får se en säsong till där Sainz, Sainz slår Albon. Ferrari har vi tagit, sen är det Racing Bulls på 734 varv. Det är väl ungefär allt man kan säga om dem, va?
Ja, men jag känner att de är så himla anonyma.
Mm.
Det är varken liksom, det är extremt mycket mellanmjölk.
Mm. Förutom att de gjorde näst nej, vad säger jag, att de var på det här antalet varv då som är liksom bland dem i toppen. Tidsmässigt så var det så att där har vi Lindblad på en 13:e plats och Liam Lawson på en 17:e plats sett till de snabbaste tiderna. Men som vi sagt tidigare, det är väl de totala varven och kilometrarna som räknas, så är det väl.
Ja, men jag tycker det är svårt att få, jag tycker det är väldigt svårt att få grepp om Racing Bulls i år faktiskt.
Mm.
Det som är mest uppseendeväckande är väl det faktum att Liam Lawson har lagat ut från sina sociala medier och säger att han mår mycket bättre.
Och så satt han och sov i bilen dag två av testerna när han väntade. Såg att han lutade huvudet på sned och slumrade till för en stund. Ja, det, men det kan man väl förstå. Han har ju fått sin beskärda del av hat och skit på sociala medier. Så det är väl bra för honom om han ska nu landa här. Men att utsättas från press av en ung halvsvensk... Det kanske han inte heller kommer må så bra av. Så vi får se hur säkert han kommer sitta i den där stolen sen när säsongen är slut. Mer än så behöver vi inte säga om Racing Bulls. För de har inte gjort något väsen av sig än så länge. Mercedes däremot på 714 varv totalt. Där finns det mer att säga eftersom att det fortsatt välhypat team.
Ja, så det som jag tycker är lite intressant är att man faktiskt hade en del problem här under den sista testveckan. Det har inte gått så enkelt som man kanske har förväntat sig. Å andra sidan är det bra att problemen dyker upp nu så man kan hitta lösningar på dem. Det är tydligt att farten finns där över ett varv. Det är också tydligt att starterna inte finns där under de första metrarna i racet. Men jag känner mig ändå... trygg på något sätt med att Mercedes kommer att vara med upp i täten. Och tittar vi på bettingmöjligheterna, bettingföretagen också, så är det ju många som tippar George Russell som världsmästare i år, vilket även Sebastian Vettel faktiskt gör.
Ja, exakt. Det såg jag att han gick ut med häromdagen också och tippade på det. Ja, vad ska man säga mer om Mercedes och deras motor? Det de har är ju det här att det är deras motor som totalt sett har kört flest kilometer sett till vilka team som använder deras motor. Vi har varit inne på det förut också, att de kommer ju få mest data att gå på eftersom att de får samla in från när det kommer till själva motorn då. Tror du lika mycket på Mercedes som Vettel och alla andra? Eller har man blivit lite småförblindad nu av att Ferrari har gjort det bra också?
Nej, men jag tror att det finns mer hos Mercedes än vad man visar.
Mm, det tror jag också faktiskt. Jag har för mig, nu var det ett par dagar sedan jag såg det, jag tog inte anteckningar på det, men jag tror att både Janne Blomqvist och Björn Wirdheim hade Ferrari som på någon slags power ranking högst upp före Mercedes efter de tre dagarna av testning när de var på plats.
Det kan man ju ha olika också. Jag har ju också hållit på och rankat sådär. Men det man rankar då är ju vad man ser där just då. Mm. Och det man ser där just då kommer ju inte att vara det vi ser i Australien om ett par veckor. Det är det vi också måste ha med oss. En ranking utgår ju från ett dags datum. Och nästa dag så kan det ju se helt annorlunda ut. Det är det som gör det så svårt. Mm. Det som du och jag känner idag är ju inte samma som när podden kommer ut.
Nej, exakt. För vi säger ju en sak nu och sen kommer det gå en vecka till innan vi då gör våran mega-genomgång. Och då kommer vi ha våra förutsägelser. Så det ska bli kul att göra. Du, vi brummar vidare för att tiden börjar ticka. Snart är det OS-final i hockey. Jag måste dra. Audi!
Ja, men de har en bra känsla enligt Mattia Binotto. Jag skulle säga att det känns lite som att Audi finns med där mitt i leken. Övre mittfält någonstans. Jag är lite spänd på att se var de står. Jag tycker att konceptet verkar väl genomtänkt.
Mm. Tidsmässigt så håller de till i mitten verkligen. Alltså det är den ultimata mitten. Bortoletto, Tia, Hulkenberg, 12 i snabbaste tider. Alpin då, de hade man lite mer positiva ordalag kring efter vecka ett av testerna, lite mer anonyma vecka två här, även om Pierre Gasly var åttonde snabbaste förare, han var verkligen best of the rest bakom Ferrari, Mercedes och Red Bull där i snabbaste varv.
Jo, men de har ju garanterat fått hjälp av den här Mercedes-motorn, och jag menar, de gav ju upp fjolårssäsongen för att var på rätt ställe när den här säsongen startade. Det jag kan tänka mig är ju att integrationen och anpassningen av den här motorn i Alpins koncept efter att de har kört med Renault under så fruktansvärt lång tid, att det tar tid.
Mm. Det är ju ingen snack om att Gasly är den snabbare av de där två. Colapinto, får han en hel säsong eller?
Ja, alltså den är jättesvår att säga. Det beror på hur mycket pengar han bidrar med, skulle jag säga.
Ja, alltså det känns hela speciellt med Colapinto, för det känns som att han inte är kvar. Men han är faktiskt där och kör. Det känns inte som att han riktigt är med på något sätt. Men ändå sitter han i den där alpinbilen och kör varv efter varv och gjorde ett bra gäng varv ändå. Du, sen en lite oväntat team här nere i botten av sett till antal varv körda. Där är Red Bull.
Ja, där är Red Bull. De är också, alltså det är mycket gnäll på Max Verstappen nu alltså. Väldigt mycket gnäll.
Det är inget nytt.
Samtidigt så verkar det som att Red Bull verkligen har fått till det här med energiåtervinningen i motorn. Och jag är ändå rätt imponerad över att de har fått till en så pass bra motor som de har byggt från scratch. Alltså det är Red Bull som har byggt den här motorn med lite stöd från Ford. Men det är Red Bulls motor. Alltså de har börjat från noll. Precis som Audi och Honda och Mercedes då. Men Mercedes är ju stora på det här på ett annat sätt.
Ja, och de började ju inte med att göra energidryck heller för inte så många år sedan.
Nej, men det känns ju ändå som att alltså, det är en energidrycks återförsäljare här som har ett motorprojekt som imponerar.
Där de lyckas återvinna energin som sin stora grej.
Ja, men precis. Det är, just den biten tycker jag är imponerande. Och man kan ju aldrig räkna bort en bil som Max Verstappen sitter i, så är det ju bara.
Ja, nej, så är det verkligen. Det har gått ner lite det här snacket om just att den här energiåtervinningen var helt sinnessjuk efter att vi har kört i 2 veckor. Men det verkar vara det som är deras grej, och där har vi nog en utvecklingskurva att se. Däremot, Isaac Hadjar was nowhere to be seen, tänkte jag säga.
Nej, det där är ju den där katapultstolen. Alltså. Hur ofta har vi inte pratat om den?
Han satte sitt snabbaste varv dag 1, Hadjar. Han har nog rätt svårt att hitta rätt i den här bilen, tror jag. Han satte sitt snabbaste varv dag 1 och Verstappen, som var 5:e snabbast, satte det på dag 3. Hadjar var alltså 15:e totalt. Och om man kollar då bara så här, Ferrari-förarna, de var nära varandra. Mercedes-förarna, de var nära varandra. McLaren-förarna var jättenära varandra. Och sen är det egentligen ett team. Ja, nu jag tittar på alla team här nu och ser att alla förare var nära varandra i alla team. Alltså Pierre Gasly och Colapinto skiljer 3 platser. Bearman och Ocon skiljer 5 platser. Sainz och Albon 2 platser. Bottas och Perez bredvid varandra. Lawson, Lindblad. Ja, det är ju typ inte mer än 4-5 platser på alla, förutom då Red Bull, där det skiljer 10 platser mellan deras båda förare. Det säger någonting.
Det säger väl väldigt mycket, för det är precis så som det har varit. Och för Isak Hadjar kommer det ju handla om att inte gå under in till spöket Max Verstappen. Alltså att Verstappen får ju inte plocka allt syre för honom, så att han fullständigt krackelerar. Det är det som har hänt med de andra förarna.
Och man får hoppas att han har styrt upp sin mental strength sett till vad som hände förra året i Australien när han gjorde sitt första lopp överhuvudtaget och bröt ihop totalt i Lewis Hamiltons pappas armar, var det väl, efter att han spann av på formationsvarvet redan i Australien. Han tog sig ju tillbaka från det. Det var ju imponerande väg tillbaka, för man tänkte ju att jaha, där var den här killen slut rent mentalt. Nu är det över för honom efter att ha gjort en sån där sinnessjuk miss. Men han har ju en uppförsbacke att börja. Det är ju ett berg att bestiga varje gång man sätter sig i en Red Bull-bil. Så den får vi ju såklart följa på samma sätt. Du, apropå Red Bull och att det är omöjligt att vara Red Bull-förare bakom Max Verstappen. De hade ju någon slags uppvisning i San Francisco av sina Red Bull-bilar. Och att Yuki Tsunoda nu har fått lämna Red Bull och så här, ja, nu ska han vara deras promotion driver, göra liksom Daniel Ricciardo-jobbet. Tufft att bli kickad, få flyttas upp efter alla år och ha varit, genom att ha varit den bästa föraren i småtjurarna, bli uppflyttad till stortjurarna, och så blir han petad av Isak Hadjar, och så ska han åka runt och göra promotion-turnéer och bilen börjar brinna för honom.
Jag såg de här bilderna, tänkte också, alltså, snacka om och stå på avställningsspåret.
Ja, men skamvrån är det ju redan från början. Alltså, att ha kört Formel 1 och sen då bli petad för att göra de där grejerna, det är ju skamvrån, motsvarande Formel 1-världens skamvrå, att få göra de där grejerna. Och sen då att ska visa upp bilen och så får han sitta kvar där och hoppa ut och, för att den börjar brinna. Det är ju skamvrå och dumstrut på Tsunoda. Jag tyckte lite synd då om vår vän där. Du, vi går vidare från Red Bull och dammar av de här två sista teamen. Lite snabbt tänkte jag säga, men kanske måste vi stanna vid det överlägset sämsta teamet när det kommer till hur vi tror att bilarna ser ut. Men först Cadillac och Sergio Perez och Bottas.
Ja, det som är intressant där är ju att Cadillac inte har tagit all den hjälp som man kan få från Ferrari. Utan de har tagit Ferraris motor och växellåda. Men Pat Simmons då, som numera är hos Cadillac, han är tydlig med att de har valt bort att köpa hela bakpartiet som kanske andra skulle ha gjort. Och det gör man för att man vill förstå sin egen filosofi och man vill ju utveckla sin egen drivlina från och med 2029 och då bryta helt med Ferrari. Så för att ge sig själva så goda förutsättningar som möjligt till dess, så vill man förstå, veta och därför hålla sig till en alltså minimalt samarbete med Ferrari som möjligt. Det kanske är en nackdel i år, men det är ett medvetet val för att vara bättre framöver. Och än så länge så känns det som att Cadillac har en hel del att jobba på, vilket är helt naturligt med tanke på hur sent det teamet kom in. Och jämför man exempelvis med Audi så är det en viss skillnad på teamledning med Jonathan Whately och Mattia Benotti och det som finns hos Cadillac.
Och de kändes mer förberedda på det eftersom att de har vetat om det mycket, mycket längre. Audi plockar över ett redan befintligt, ett befintligt gäng i Sauber och allt det där. Och kollar man då på tiderna, nu när vi är här i botten på antal gjorda varv, så är vi även i botten sett till tiderna. För att Aston Martin är ju än en gång överlägset sämst och näst långsammast är Perez och Bottas. Lite kul att följa med Cadillac oavsett vart de kommer hålla till, är ju liksom vem av de här två rutinerade förarna som kommer vara bäst. För att det är ju verkligen två andra förare från de stora erorna i de stora teamen. Det är ju, jag tycker att det är lite kul att det är just Bottas som var bakom Hamilton och Perez som var bakom Verstappen när det fortfarande fanns något att säga till om på något sätt där. De var ju solklara andra förare, men Perez kunde ju liksom då och då smälla till med någon tid som var utmanande för Stappen. Och Bottas, även om Hamilton var liksom överlägset etta där, så var ju ändå Bottas där uppe, tog några segrar och satte lite pole position tider och sådär. Så lite kul att det är liksom Red Bull Perez mot Mercedes Bottas, även fast det har runnit lite vatten under broarna sedan dess. Så även om Cadillac nu kommer vara i botten, så kommer det ändå vara lite kul att följa vem av dem som är snabbast däremellan, tycker jag. Du, ska vi ta Aston Martin då? Det finns nog några grejer som man behöver peta på innan vi nöjer oss.
Åh, herregud.
Sparade vi det här till sist när luften snart har gått ur oss?
Alltså, frågan är ju var problemet ligger. Är det hos Aston Martin, chassisidan, eller är det hos Honda, motorsidan? Det antyds ju att det handlar om Honda, och där säger man ju själv att man inte är nöjd och att man jobbar för fullt nu på alla ställen tillsammans med Aston Martin för att lösa de problem man har. Stallet är tvärsist, och jag känner bara Alonso har ju varit tydlig med att han vill ge det fram till september, men börjar Honda och krångla, alltså på riktigt, han kommer ju att tappa det.
Ja, och då är det väl frågan vem som får stryka foten först.
Ja, för grejen är ju det att han skadade ju, han sårade ju verkligen japanerna hårt 2015 när han kallade den där motorn för pinsam och GP2-motor, och det är ju någonting som inte går hem i den japanska kulturen.
Ja, att man ska respektera de äldre.
Ja, och bli offentligt förödmjukad på det sättet. Och det har ju man ju inte glömt bort. Även om man nu har försökt att bygga upp någonting nytt, och Honda kommer in i det här efter att ha haft framgångar tillsammans med Red Bull, och misslyckas man då igen. Alltså, jag tänker ju att Lawrence Stroll, som har valt bort Mercedes-motorn, han har aktivt gjort det valet och öppnat för Alpin. Hade de haft kvar Mercedes, så hade inte Alpin haft den möjligheten. För man får inte ge motorer till, eller man får inte leverera motorer till hur många som helst. Där öppnade han ju upp någonting liksom. Och när han gjorde det aktiva valet, om det aktiva valet då leder till att man ramlar inte bara ner i källan, utan ner i hisschaktet under jord, så kommer det ju herregud. Jag var knappt tänka det. Larmet ljuder.
Ja, det gör det ju verkligen. Och det är ju lätt gjort för dem att bara lägga all the blame på Honda. Att det är det som liksom, om de ska skapa det narrativet själva, så är det ju inte så himla smart. Men det verkar ju liksom vara ditåt som historieskrivningen barkar, som det ser ut just nu. Men alltså, med all pomp och ståt som de plockade in Adrian Newey, som skulle designa den här bilen på ett perfekt sätt, och han har liksom sitt anseende i Formel 1-världen, det är lätt för dem att bara försöka lägga över hela skulden på, nej, det är bara motorns fel det här. Men det är väl så att de hade problem med en växellåda också, ett av de här stora problemen under testerna. Och växellådan, den gör de ju själva. Det är ju inte Hondas växellåda, även om de har med varandra att göra och vibrationer från motorn hit och dit liksom. Men när man ser då en Aston Martin stå still på banan, då är det ju lätt att tänka på Honda och peka på Honda. Men det verkar inte vara så att om man tittar på det djupet, att det har inte bara med Honda att göra, även fast siffror och varvantal kan visa det också. Så det är nog mer problem än bara motorn. Men deras general manager och deras chefs ingenjör Shintaro Orihara, han har ju sagt efter testerna att ja, en sak är säker, och det är, trots deras få varv då, vi har lärt oss väldigt mycket från de här testerna, och vi letar efter lösningar tillsammans på Silverstone, Sakura som är deras bas där i Japan då, och i Milton Keynes, deras alla tre olika baser. det är ändå riktigt oroväckande. Och så kollar man på, jag nämnde ju att Cadillac var näst långsammast. Men då är det Aston Martin, de både körde minst antal varv och var 4,5 sekund bakom dem där framme. Även vecka 2 av testerna. Alonso långsammast och Stroll näst långsammast.
Mm. Ja, det här känns som någonting vi kommer att behöva följa upp.
Och det kommer vi behöva följa upp när den här säsongen drar igång, för det gör den snart. Men vi har nu en hel helg framför oss utan någon körning. Och nästa vecka så då ska säsongen börja. Då kommer vi ha teams och stall och förare och bilar i Australien när det där ska dra igång. Och inför detta så ska vi sätta oss och fnula fram lite season predictions. Eller det är väl jag som fnular fram dem. Det är nästan så att jag glömt bort nu. Jag fnular fram dem och du besvarar eller motsätter dig eller håller med.
Precis, och jag kollar igenom läget i teamen så vi har lite koll på vad vi kan förvänta oss. För även om vi pratar mycket F1 så finns det ännu mer att prata om.
Ännu en av de stora höjdpunkterna tycker jag varje år med den här podden är absolut sista avsnittet innan säsongen drar igång. För att det är då det är allt det som roligast före och efter tycker jag alltid. Allting i livet ska sägas, så är allting roligast på förhand och i efterhand. Och så även då poddandet kring en Formel 1-säsong. Har vi några F1-bibeluppdateringar innan vi säger tack och hej?
Åh, den är skickad! Den är bra. Skickad! Ja! Och det som är lite kul faktiskt med Bibeln i år är att det finns möjlighet att köper man den så har man möjlighet att vinna en resa till F1 i Nederländerna.
Mm.
Alltså den sista sprinthelgen på i Max Verstappenland. Det är ju lite kul. Den kommer att finnas i butik från och med, nu ska jag kolla datumet här, men jag tror så att det är 8 mars.
Så det är både god läsning och en lott?
Det är lite så skulle man kunna uttrycka det hela. Nej, 28 februari finns den i butik faktiskt.
Ja, och 28 och nu februari. Den här onsdagen, den här podden kommer, så är det ju inte långt borta när podden kommer, så är det 25. Så den kommer ju alltså på lördag. Det är ju helt perfekt måste man väl ändå säga. Och då har man den läsningen tills nästa poddavsnitt kommer. Sen är vi igång. Nu ska jag sy ihop det här OS som jag börjar bli trött på efter 3 veckor i Italien. Jag ska packa min väska, avslutningsmiddag. Per Bjurman är den som har bokat avslutningsmiddagsrestaurang. Får hoppas att han lyckas, för att han hade fått nej på första restaurangen som han ville boka. Jimmy Wikström har redan åkt hem och han hade en egen avslutningsmiddag här nere och det var en riktigt fiasko. Så jag förväntar mig stordåd nu av vår NHL-bloggande medarbetare på hur avslutningsmiddagen här för oss på OS ska ta vid. Jag har köpt en liten Ferrari-bil som present hem till min son. Det är lugnt, jag kan säga det eftersom att jag vet att min fästmö inte lyssnar på podden. Så det blir en överraskning att det kommer en Ferrari-bil hem. Jag ska fråga dig Anna, jag har ju köpt en sån liksom, jag visar upp den här för dig nu. En seriös Formel 1-bil med Ferrari. För jag tänker att jag kan inte vara här i krokarna utan att ta med mig någon slags Ferrari-souvenir hem. Man fick ju välja vem man skulle ha på bilen, nummer 16 eller nummer 44. Vem tror jag valde?
Du borde ha valt nummer 16.
Ja, jag borde faktiskt ha valt nummer 16. Jag köpte den lilla bilen till min 1,5-årige son. Men jag vet inte vad det var som gjorde att det blev Hamilton. Känns som att... ja... Så fick det bli, men jag ångrar mig nu när du säger det. Jag borde verkligen tagit Charles Leclerc på bilen.
Vi kan väl säga att han kommer slå sönder den här bilen. Eftersom den är från 3 år och han är 1,5 så kommer han slå sönder den här bilen så du får köpa en ny nästa gång du är i Italien.
Ja, men så får det väl ändå bli. Det är vad jag tar med mig i Formel 1 souvenirväg hem. Förutom en hel del andra minnen och så vidare. Nästa gång vi hörs så är vi båda på svensk mark. Och ni som har lyssnat, håll till godo. Snart startar vi våra motorer. Må gott allesammans tills vi hörs nästa gång. Hej.
Speak nice, but over all the fucking time. All the fucking time.
buying their way through the junior series and getting to F1.
Call phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.